Då börjar vi den här samlingen omkring ämnet Jesus som Gud. Jag hälsar alla hjärtligt välkomna. Det här ämnet hör ju ihop med det föregående. Vi talade förra gången i slutet på höstterminen om Jesus som människa och tog upp detta att det har funnits riktningar som har velat tona ner att Jesus är en riktig människa. Om han är Gud och frälsaren, då är han nog inte en riktig människa utan bara skenbart en människa. Vi tittade på en rad ställen som stryker under att Jesus är en sann människa, en riktig människa. Han har verkligen trätt in i mänskligheten. Dock så är han en fullkomlig människa, det vill säga han är utan synd. Men annars en helt riktig, sann människa. Nu ska vi då tala om den andra sidan av saken, Jesus som Gud. Jesus som Gud. Jag tror jag nämnde förra gången att frågan vem är han är central och helt avgörande. Vem är denne Jesus av Nazaret? Och den kristna övertygelsen, den är att Jesus är inte bara en människa utan han är också Gud. Och det är ju det revolutionerande och det oerhörda. Det är egentligen ofattbart. Jesus som Gud. Vi ska titta på olika texter om det här sägs tydligt. Och man kan vara viss i den mån man tillmäter det bibliska vittnesbördet en avgörande betydelse. Är det Bibelns övertygelse? Är det apostlarnas övertygelse? Är det Nya testamentets övertygelse att Jesus är den sanne guden? Framgår av själva namnet Jesus? Nej, kan vi säga. Namnet Jesus är ett personnamn. Det utsäger något om vad Jesus ska uträtta. Han har fått namnet Jesus, sägs det redan i Matteus första kapitel, därför att han ska frälsa sitt folk från deras synder. Så namnet berör frågan vad. Vad och varför? Varför kom Jesus? Vad skulle han uträtta? Jo, han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och lägg märke till att det står inte bara han ska frälsa sitt folk. Så att man kan lägga in att han ska vara i första hand en jordisk befriare. Utan han ska frälsa från synd. En mycket större frälsning än bara frälsa från något timligt. Han ska frälsa från det som är det stora problemet. Synden. Och därmed dess följd, skilsmässa från Gud, det som Bibeln heter död. Om det nu står att han ska frälsa sitt folk från deras synder, då kan man ju tänka, betyder det att han skulle bara frälsa judafolket från deras synder? För han tillhör ju judafolket, han är ju till sin mänskliga natur själv en jude. Då ser vi att apostlarna på andra ställen stryker under inte bara det egna folket utan alla, hela världen. Johannes skriver i sitt första brev, andra kapitlet och andra versen, han är inte bara försoningen för våra synder. Vi som är hans folk och vi som tror på honom och genom tron tillhör folket är sanna judar genom tron, även om vi har hedniskt ursprung. Inte bara för oss troende, han är försoningen för hela världen. Han är försoningen för hela världen, för alla människors alla synder i alla tider. Och skulle vi se på ytterligare ställen som talar om vad Jesus kommer för att göra, vad som är hans uppdrag, så stryker man under på andra ställen att han är vägen, sanningen och livet. Det är han som är frälsaren och ingen annan. I Apostlagärningarna 4:12 står det: i ingen annan finns frälsning. Och det kanske vi kan förstå, eftersom här är ju någonting unikt. Det finns ingen annan gudamänniska. Gud och människa. Och den frälsning, det är frågan om då frälsning från synden och döden. Ja, det klarar nog ingen människa av. Vi kan inte ens frälsa oss själva, ännu mindre förutom oss själva, alla andra. Så är det något sådant som ska uträttas, så kan vi nog tänka oss, då är det bara Gud som kan det. Men det är ju människans problem, så då måste Gud bli människa och ta på sig människans problem, gå in i hennes ställe. Själva namnet handlar alltså om vad. Jesus, det är ett personnamn. Det finns andra personer som har det namnet än idag. Så det säger inte någonting om att Jesus är Gud, annat än att det är så stort uppdrag, så att det måste nog vara något extra. Nej, det är Kristus som säger någonting mera. Så vi säger ju Jesus Kristus. Jag tror på Jesus, och så lägger man till Kristus. Och underförstått, jag tror på Jesus som är Kristus. Förra gången så stannade vi vid just Petri bekännelse. Jesus frågar: vem säger man att jag är? Ja, man säger lite olika, svarar lärjungarna. En del säger att du är en profet, en del säger att du är Elia, en del säger att du är Jeremia. Och det finns många förslag. Vem säger då ni att jag är? Frågar han enligt Matteus 16. Och då säger Petrus: du är Kristus. Eller du är Messias. Det är samma sak. Du är Kristus, den levande Gudens son. Du är Messias, den levande Gudens son. Och det var en rätt bekännelse. Salig är du, Simon Petrus, säger Jesus. Det där har du inte kunnat räkna ut själv. Det har min himmelske fader uppenbarat för dig. Kött och blod, en vanlig människa, kan inte förstå detta och komma fram till detta. Det är givet av fadern. Och fadern ger ju, eller informerar, uppenbarar och skapar en sån tro genom sitt ord, genom den gudomliga uppenbarelsen. Nå, hur kan ordet Kristus eller ordet Messias säga så mycket? Då måste man känna till den gammaltestamentliga bakgrunden. Själva ordet betyder den som är smord, eller som man brukar säga, den smorde. Den som är smord, den smorde. Ja, hur kan det komma sig att det ligger så mycket i den beteckningen? Jag vill låta den frågan hänga i luften en liten stund, och jag slår upp Hebreerbrevets första kapitel. Hebreerbrevet 1. Där citeras den 45:e psalmen i Saltaren. I Hebreerbrevet 1 vers 7 och 8. Där står det: till sonen, säger han. Jesus kallas ju för sonen, Guds son. Till sonen säger han: din tron, o Gud, består i evigheters evighet, och rättvisans spira är din konungas spira. Det är Hebreerbrevet 1 och 8. Ett citat ur Saltaren. Alltså i Saltaren 45 så står det att Gud säger till sin son. Gud. Sonen har en konungaspira, en konungamakt. Och så som Gud, denna konung är Gud, så är hans rike, precis som Gud själv, evigt. Gud är evig, och denna gudasonen har ett evigt rike. Din tron, o Gud, säger han om sonen. Din tron, o Gud, består i evigheters evighet, och rättvisans spira är din konungas spira. Fortsättningen är sen: du har älskat rättfärdighet och hatat orätt. Därför, o Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja långt mer än dina fränder eller dina medbröder. Ja, då kommer vi tillbaka till att vara smord. Det är framförallt kungen som är smord. Men den här kungen är, till skillnad från andra konungar, Gud. Han skiljer sig från sina kollegor i ämbetet, så att säga, sina medbröder. Denne smörjelse innebär att han är Gud, och han kallas för Gud. Smord var också överste prästen och smord profeten. Och därför brukar man säga om Jesus Kristus att när det heter att han är den smorde, så är han det i alla tre bemärkelserna. Men på ett fullkomligare sätt än den gammaltestamentliga överste prästen och den gammaltestamentliga profeten, eftersom han är Gud. Han har alltså trefaldigt ämbete, trefaldigt uppdrag. Han är Gud, han är överste präst och han är profet. Att vara överste präst betyder att man ska åstadkomma försoning, och det var ju det han skulle göra. Och det gjorde överste prästen i Gamla testamentet genom att gå in i det allra heligaste och stänka det ställföreträdande offrets blod till försoning för synderna. Men Kristus offrar inte ett djur och stänker det, utan han offrar sig själv. Han är både överste prästen som offrar och det offer som överste prästen offrade. Det vill säga det lamm som överste prästen offrade är en förebild för Kristus själv. Och han kallas ju för Guds lamm som borttar världens synd. Han är både prästen och offret. Och han är profeten, den sanna profeten, det vill säga den slutliga uppenbarelsen, den fasta vissheten om vad som är Guds ord och Guds vilja. Jesus, alltså personnamn, Kristus är ämbetsnamn. Nu hade på Jesu tid de flesta judarna lagt in en lite mindre betydelse i begreppet smord. Och därför så undviker Jesus själv ofta det ordet. Han går inte omkring och säger: jag är Messias. Man menade då att Messias är en stor jordisk ledare. som ska hjälpa judarna att komma ifrån den romerska ockupationen. Att han är bara en jordisk kung. Därför undviker Jesus ofta detta. Och han använder istället uttrycket människosonen. För då var det ingen tvekan. Enligt Daniel 7 så var människosonen himmelsk. Ja, ni är här nerifrån, säger Jesus. Jag är ovanifrån. Och när han förhöres före avrättningen så säger han klart ut att ni ska få se människosonen komma på himmelens skyar. Och han jämför sig med människosonen. Och då säger man, ni hörde själva hädelsen. Så man har helt klart för sig bland motståndarna att Jesus gör anspråk på att vara Messias i den här meningen som jag sa nyss. Att han är Guds son, att han är ett med Gud. Och det var för judarna en hädelse. Vi kan slå upp Matteus 26 som ett exempel. Matteus 26, verserna 63 till 65. Jesus står här inför Stora rådet. Och en rad anklagelser förs fram och Jesus svarar inte. Har du ingenting att svara på allt detta som de anklagar dig för? Frågar översteprästen. Men Jesus teg. Och ni kommer ihåg profetian i Jesaja 53. Han var tyst inför dem som för honom bort för att slaktas. Lik ett lamm som är tyst när det slaktas. Så Jesus teg. Då tog översteprästen, står det i vers 63, till orda och sa, jag kräver ett svar av dig inför den levande guden. Säg om du är Messias, Guds son. Är du Messias i den här meningen, att du är Guds son? Jesus svarade honom, du har själv sagt det. Och jag säger er, här efter ska ni få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma med himmelens skyar. Så står det i Daniel. Han citerar deras egna skrifter. Och hur står det då vers 65? Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade, han har hädat. Behöver vi längre några vittnen? Ni hörde ju själva hädelsen. Vad röstar ni för? Det svarade. Han är skyldig till döden. Och hade det inte varit sant, då hade det ju varit riktigt. Då har det varit hädelse. Och då var man skyldig till döden. Men enligt kristendomen och enligt Kristus själv så är detta ett sant besked. Han är Guds son. Och den sanna bekännelsen när Petrus säger, du är Messias, den levande Gudens son. Så här är själva centrum i den kristna tron och i den kristna bekännelsen. Det är helt avgörande. Men är det här inte riktigt sant, halvsant eller inte sant allt, ja då är det ytterst allvarligt. Då är det fruktansvärt hädelse. Och Stora rådet menar att det här är inte sant. Och då är Jesus en lögnare och ännu värre. Han är en hädare som är skyldig till döden. Och här går alltså en väldig då skiljelinje. Och en avgörande punkt är detta. Aposteln Johannes stryker under det här med att Kristi gudom är så avgörande i sitt första brev, andra kapitlet, vers 22 och 23. att bläddra fram det. Vem är en lögnare? För det är det som frågan gäller. Är det Jesus som är en lögnare? Eller är det de som anklagar här Jesus och påstår att han är någonting annat än Guds son? Vem är en lögnare? Om inte den som förnekar att Jesus är Kristus. Den som förnekar att Jesus är Kristus, han är antikrist. Den som förnekar fadern och sonen. Var och en som förnekar sonen har inte heller fadern. Det ni hört från begynnelsen, det ska ni låta förbli i er. Om det som ni hört från begynnelsen får förbli i er, så kommer också ni att förbli i sonen och i fadern. Och detta är vad han själv har givit oss löfte om, det eviga livet. Att förneka att Jesus är Kristus, det är att förneka sonen, och förnekar man sonen så förnekar man också fadern. Om ni förblir i det som är av begynnelsen, det vill säga Johannes och de kristna bekännarna, de menar att det finns redan framlagt i Gamla testamentet detta att Messias är Gud, är Herren själv. Och man citerar och lyfter fram en del av de ställena. Ett av de vanliga, det är Jesaja 9. Där det talas om hur ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Hans namn skall vara under, rådgivare, stark Gud, den starke guden. Jesaja 9:6. Evig fader, fridsförste. Och Jesaja samtida Mika, i Mikas femte kapitel, där talas det om att kvinnan ska föda en vars härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar. Så har det blivit översatt, det vill säga han är från evighet. Det är den evige själv som blir människa, som födes av kvinnan. Det är det som Jesus anknyter till när han säger till sina motståndare: för en Abraham fanns, eller var till, fanns jag. Då står det att då tog de upp stenar för att stena honom. Det var alltså då en oerhörd hädelse. Enligt Kristus och hans apostlar så är detta inget nytt. Det finns redan uppenbarat i Gamla testamentet. Och vi har ju nyligen firat jul, och ni kommer ihåg hur när man hänvisar då till Betlehem, den som är född. Ni ska gå till Betlehem, där ska ni finna detta barn. Och så står det: han är Messias, Herren. Han är Messias i betydelsen Herren. Han är Messias, Herren. Herren, det är alltså detta J-H-V-H. Det är den enda guden, han som har det namn som är över alla namn. Jag bläddrar här upp Johannes 10:e kapitel för att se hur det här med Jesu gudom kan komma fram utifrån vad han gör. Att detsamma som fadern, och endast fadern kan uträtta, endast Gud kan uträtta, det kan sonen Jesus uträtta. Därför att de har det är samma Gud. Det är två olika personer med samma gudomsväsen. Johannes 10, 28 och 30 står det så här. Jag kan läsa redan från 27. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. Redan det är naturligtvis ett gudomligt anspråk. Vem kan ge evigt liv utom Gud alena? Jag ger dem evigt liv, och det ska aldrig i evighet förgås, och ingen ska rycka dem ur min hand. Min fader som har givit dem åt mig är större än alla, och ingen kan rycka dem ur hans hand. Jag och fadern är ett. Alltså det heter att fadern ger evigt liv, fadern kan bevara, ingen kan rycka dem ur faderns hand. Jesus sonen ger evigt liv, ingen kan rycka dem ur hans hand. Jag och fadern är ett. Vi kanske ska beröra ett ställe också om där det ändå heter om sonen i, jag tror det är Johannes 14:28, att fadern är större än jag. Då säger man, hur kan det stämma när det på andra ställen står jag och fadern är ett, och man gör ett och detsamma. Och så står det i Johannes 14:28, fadern är större än jag. Jo, det har att göra med att Jesus till sin gudom, till sin gudomliga natur, är ett med fadern, av samma väsen som fadern. Men till sin mänskliga natur så är det en skillnad mellan Gud och människa. I kapitel 14 så tar Jesus upp detta att lärjungarna är oroliga och ängsliga därför att Jesus ska dö. Jag går bort, men, säger han, jag kommer tillbaka. Om ni älskade mig skulle ni glädjas över att jag går till fadern. Han är ju större än jag. Det vill säga, han vill framhålla det himmelska, att det inte är något negativt, och det blir nu inte mindre och någonting sämre när jag går bort, utan jag går till fadern, till Gud, och Gud är större än det mänskliga här i världen. Till sin mänskliga människonaturen är alltså lägre, men så som sann Gud så är han av samma väsen som fadern. Han framträder också i en förnedrad gestalt under sitt frälsningsverk. Man talar om Kristi förnedring och Kristi upphöjelse. Med förnedringen menas att Jesus frivilligt framträder som en ringa tjänare och utnyttjar inte hela sin makt och visar inte upp och demonstrerar inte ständigt sin gudomliga natur som man har samtidigt, utan frivilligt så ser han maktlös ut, han framträder fattig och ringa. Och det var också förutsagt i Gamla testamentet. Herren kommer på det sättet, fattig, ridande på en åsna, på en arbetsåsninnas fåle. Men under denna förnedring så döljer han inte sin gudom helt och hållet, utan den glimmar fram i samband med hans undervisning och hans under. Då syns det som han frågar, vem är nu denne? Och när han hänger på korset och det märkliga som händer i Jesu dödsstund, så står många och säger, så var dock denne i alla fall, inte vad vi trodde. Då inför det märkliga som sker så hajar man till. Och så är det också vid undren, men ofta missuppfattas det. Man vill utnyttja då Jesu gudomliga förmåga för inomvärldsliga syften, göra honom till en stor och mäktig inomvärldslig kung. Lärjungarna själva säger att de inte riktigt förstod. Så inte förrän efter uppståndelsen, då faller det på plats. Och det avgörande i den kristna tron är naturligtvis själva uppståndelsen. Är det sant att Jesus uppstod? Är det sant att graven var tom? Ja, då är saken klar. Då är allt det här andra sant. Då är verkligen Jesus Guds son. Då är han inte bara sann människa utan också sann Gud. Och det är det som Paulus bekänner, att är det inte sant, ja då är vi de ynkligaste av alla människor. Då lever vi på en lögn. Men, säger han utan att tveka, nu är det sant. Nu har verkligen Kristus uppstått. Så tar man bort ur kristendomen detta att Jesus är både sann människa och sann Gud. Tar man bort att han är sann Gud, tar man bort att han verkligen har uppstått och graven var tom, ja då är det inte kristendom längre man har kvar. Man kan inte ens säga att det är en form av reducerad kristendom. Utan det är, som jag sagt någon gång, löksoppa utan lök, det är ingen löksoppa. Utan då är det något annat. Man kan inte säga att det är en reducerad löksoppa. Kristendom utan Kristus, och denne Kristus som är Gud och människa, det hör ihop. Man kan inte ta bort det ena. Ja, jag tar några andra citat som ni kan fundera på. Johannes 5. I synnerhet Johannes evangeliet tas den här frågan upp oerhört mycket om Jesu person. Gång på gång, så att man kan nästan citera allting. I Johannes 5, 17 till och med 19. Där heter det: men han svarade dem, min fader verkar allt jämt, därför verkar också jag. Det vill säga, han jämställer sig med fadern. Fadern verkar allt jämt, alltså verkar jag också allt jämt. Och så står det: för den sakens skull sökte judarna ännu mera efter en möjlighet att döda honom. Så de förstod mycket väl vad han menade, att det var ett gudomligt anspråk. Eftersom han inte bara bröt sabbaten utan också kallade Gud sin fader och på det viset gjorde sig lik Gud. På det svarade Jesus: tro mig, det är som jag nu säger er, sonen kan ingenting göra av sig själv. Han gör bara vad han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Så intimt hör det alltså samman, fadern och sonen, enligt Jesus. Johannes, kan gå tillbaka till Johannes 10. Där hänvisar Jesus till sina gärningar i 37 och 38. Gör jag inte min faders gärningar, så tro mig inte. Men gör jag dem, så tro åtminstone gärningarna, även om ni inte tror mig. Då ska ni inse och förstå att fadern är i mig och jag i fadern. Man kan alltså döma efter gärningarna. Gärningarna vittnar om hans väsens gemenskap med fadern. Går jag till slutet av Johannes evangeliet, till 20 kapitlet, så står det i 28 versen. Det är sammanhanget om Thomas. Thomas var ju inte närvarande när den uppståndne kommer till lärjungarna. Och när då de som var närvarande berättar för Thomas att det är verkligen våran Kristus, Jesus Kristus har verkligen uppstått, då vågar inte Thomas tro det. Och han sa: jag tror det inte om jag inte får se det ordentligt och till och med fingret sticka in det i hålen. efter spikarna. Och så berättas det här att Jesus kommer då senare och uppenbarar sig igen. Och säger till Thomas: räck hit ditt finger, här har du mina händer, och räck ut din hand och stick den i min sida och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom: min Herre och min Gud. Det står inte att Thomas då stack in fingret där. Det står ingenting om det, utan då är han helt överbevisad att han bara säger min Herre och min Gud. Han tilltalar alltså Jesus som min Gud. Och det är ju avgudadyrkan om det inte vore sant. Man får inte tillbedja en människa som Gud. Man får inte falla ner inför en människa så som de vise männen gjorde. Men enligt Bibeln så var det inte avgudadyrkan, utan det var den enda sanna guden som hade blivit människa. De gjorde rätt, och Thomas bekänner rätt när han till Jesus säger min Herre och min Gud. Och som jag har sagt förut, med dessa skrifter vill man få också oss att säga samma sak. Det står ju här bara strax efteråt i vers 30-31. Ännu många andra tecken gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn, fast det inte är skildrade i denna bok. Men dessa har skildrats för att ni ska tro att Jesus är Kristus, Guds son, och för att ni genom tron ska äga liv i hans namn. Så det är själva poängen. Vill att också vi ska bli vissa om att Jesus är ingen mindre än Kristus, ingen mindre än Guds son, och genom tron har vi liv i hans namn. Ja, tiden, jag ska strax sluta nu. Johannes första kapitel är väl något av det starkaste och kraftigaste. Själva inledningen om att Jesus är Gud. Han är den som fanns redan av evighet i begynnelsen. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Så börjar ju Johannes sitt evangelium. Han fanns alltså i begynnelsen. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom och så vidare. Och denne, den evige, har blivit människa. Ordet blev kött, 14 versen, och tog sin boning ibland oss. Och vi skådade hans härlighet, härligheten som den enfödde fått av sin fader, full av nåd och sanning. Och i 18 versen: ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud och står faderns hjärta närmast, han har gjort honom känd. Paulus har inte talat så mycket om, är bara ett par ställen som stryker under att man bekänner att Jesus är Gud. Titus 2 vers 13. Där står det: medan vi väntar på den saliga uppfyllelsen av vårt hopp, att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus kommer åter i härlighet. Jesus kallas alltså vår store Gud och frälsare. Vår store Gud och frälsare. I Romarbrevet är det flera ställen där Paulus talar om Jesus som Gud, till exempel i 9 kapitlets 5 vers. Han talar om sina landsmän efter köttet, alltså judarna, allt vad judarna har fått och skulle förmedla. Och så säger han i 5 versen: dem tillhör fäderna, och från dem leder Kristus sitt jordiska ursprung. Han som är över alla Gud, välsignad i evighet. Romarbrevet 9:5. Eller vad säger ni om det här stället hos Johannes i Johannes första brev, 5 kapitlet och 20 vers? Kan det sägas tydligare? Vi vet också att Guds son har kommit, och han har givit oss förstånd så att vi känner den sanne. Vi är i den sanne när vi är i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Alltså Jesus Kristus, sonen, han är den sanne guden och det eviga livet. Petrus då? Ja, hans bekännelse har vi talat om. Men vad skriver han i sina brev? Lägg märke till hur han börjar sitt andra brev. Petri andra brev, första kapitlet, första versen. Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som fått samma dyrbara tro som vi, genom rättfärdigheten från vår Gud och frälsare Jesus Kristus. Genom rättfärdigheten från vår Gud och frälsare Jesus Kristus. Man bekänner alltså att Jesus är Kristus, Jesus är Gud, Jesus är frälsare. Och det nämner man ofta med en gång. Ja, jag lämnar nu andra ställen som då stryker under detta mer. Om man tittar på egenskaperna, Jesus, du vet allt, eller hans allmakt, jag har all makt i himmelen och på jorden, eller att han har skapat, fadern har skapat genom ordet, och det heter att genom Kristus är allt skapat. Paulus säger till exempel i Kolosserbrevet 1:16-17, allt har blivit skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allting äger bestånd i honom. Eller Hebreerbrevet i första kapitlets tredje vers. Han är Guds härlighets återsken och hans väsens avbild, och han bär allting med sitt mäktiga ord. Sen han nu fullbordat reningen från synderna, alltså försoningsverket, har han satt sig på majestätets högra sida i höjden. Vad ska jag ta som avslutning? Filipperbrevet 2. Hela den hymnen kunde vi stanna vid, men om jag tar bara 11:e versen, så står det här alltså beskrivningen av Kristi verk, hur han då blev utblottade sig själv, antog tjänarskepnad när han blev lik oss människor. Till det yttre var han som en människa, ödmjukade sig, blev lydig in till döden, in till döden på korset. Och så står det i 11:e versen, och alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herren. I många översättningar står det där Herre, det borde stå Herren, Kyrios, som är alltså en omskrivning av det högsta namnet. Alla tungor ska bekänna att Jesus är Gud, alltså att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern, till ära. Det vill säga också de som nu på olika sätt förkastar honom måste. De kommer inte att bli troende, men de kan, det blir en sista dag där de tvingas erkänna att Jesus är den som vi har förnekat att han är. Alla tungor måste bekänna att han är verkligen Herren. Ja, därmed tror jag vi sätter punkt för denna inledning. Ska stänga av så ni vågar ställa frågor.